Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och med mig idag så har jag Johan Vanlo.
Hej!
Välkommen till den här podden.
Vad härligt att vara tillbaka.
Mm. Det är kul att ha dig här också i podden. Du är serietecknare och allmän lirare är väl lite upptaget av David Liljemark som tagline. Men,
vad är motsatsen till allmän? Specificerad lirare.
Privatlirare. ja, någon form av lirare är du i alla fall.
Ja, det är ju allmän lirare, men...
Ja, det är det. Och du är göteborgare också.
Ja, jag tänkte på det. Jag måste väl vara den enda göteborgaren som regelbundet är med i podcast. Jag hör inte så många.
Nej.
Det är väl jag och, vad heter hon, Nina Lundström. Och sen är det inte så många mer. Jag tycker det känns härligt på något sätt.
Är det kanske, det är konstigt att det är så få man kan säga på rak arm. Kanske Marcus Berggren, men han bor väl inte i Göteborg längre?
Nej, det tror jag inte.
Agro är med ibland i Arkivsamtal, men nu var det ett tag sedan.
Mm.
Han är från...
Serieskapare, någon form av lirare... Professionell göteborgare. Ja. Där har vi det.
Ja. Hallänning, svensk, europé, som Carl Bildt uttryckte det.
Lång, plattfotad göteborgare.
Mm. Är du plattfot?
Något så extremt.
Och det är liksom... Att man inte... Jag fattar inte riktigt vad som är problemet att ens fötter är platta. Marken är också platt. Inte jag.
Det gjorde inte jag förrän jag var sådär en 38 år heller.
Uh-huh.
För alla bara liksom... Du vet, när jag var liten så sa mina kompisar: åh, du är så plattfotad! Du kommer aldrig få göra lumpen när du är så plattfotad!
Mm. Vad skönt. Oh,
vilken ynnest. Men sen det är ju så här att man istället för så här fotvalv, mm, att det går in på sidan i fötterna, så är det bara platt.
Mm.
Och då kan man få ont i fötterna och så går man konstigt för att kompensera det. Och så får man ännu mer ont i fötterna, så får man ont i knäna, så får man ont i ryggen, och till saken hör att jag är 2 meter lång,
mm,
och lite tjock. Så att det är liksom... Det blir problem med fötterna, så att jag har svindyra inlägg som är liksom laserskulpterade efter mina fötter för att ge mig fotvalv då, och så dessutom så har jag skor som är liksom, som också är anpassade efter mitt ganska vanliga problem då liksom.
Mm.
Och det sa min, och de här skorna, det är liksom de dyraste jävla skorna jag någonsin ägt i hela mitt liv. Det är också de fulaste jävla skorna jag någonsin ägt i mitt liv.
Mm.
Och så så kom jag hem med mina nya sådana. Och så sa min son så här. Du, Haglöfs. Ja, det finns två personer som... Det finns två sorters människor som har de där skorna. Det är du och sådana här ortengangsters. För det är tydligen ett fräckt märke att ha, Haglöfs. Och
jag, ja, jag blev chockad första gången jag såg det i en rapvideo. Att någon så här gangsterrappade en Haglöfsjacka.
Ja.
Men sen började det dyka upp mer och mer i den här liksom hiphop, svenska hiphopkulturen. Och det är väldigt, man får ju lite blandade känslor.
Ja.
En av känslorna är att jag är lite stolt över Haglöfs. Att de har lyckats, att det har lyckats bli ett coolt märke liksom.
De har liksom, efter alla dessa år så har de kämpat, så har de blivit coola.
Jag vet inte om jag tror inte de har kämpat för det, men det är liksom ungefär som om man skulle säga så här, ja men Barbro Lindgren anses vara den fräckaste författaren i USA.
Ja, nej, men jag
hade
väl tänkt
så här, men lite stolta Sara.
Ja. Och själv så kände jag så här när jag fick mina de här Haglöfskorna, för det var de enda som passade mig då liksom. Jag kände mig som om jag stod på en stor öde slätt och en dörr, en port hade stängts bakom mig liksom. Ja. Nu har jag gått in i gobbaskapet här för att de är så jävla fula.
Hur ser de ut?
Ja, men det, jag kan bara beskriva som liksom svarta gubbskor. Jag kunde lika gärna ha haft hellre mjuka loafers än det
här. Ja, mjuka loafers kan ju bli rätt cool stilen då. Men det är rätt många moderna skor som ser så jävla, i mina ögon, jävligt fula ut.
Ja.
Jag kan liksom inte... jag kan inte tycka att alltså Kanye Wests skosamarbete han gjorde med Adidas Yeezys, att de är snygga för 5 öre. De ser ut som så här oformliga klumpar i någon slags säckväv. Skitfula tycker jag de är. Och jag
kan tycka liksom att så det här, man ser unga människor och så ser det ut som de har så här 70. Alltså, måste jag verkligen försöka beskriva här, men de ser ut som sådana rymdskepp ifrån franska science fiction-serier från 70-talet, liksom.
Mm, det låter alldeles... fräsigt i och för sig.
Ja, fast det är inte fräsigt, de är bulliga, undliga och chockrås, mint, grön, grå. Nej, jag vet.
Är det här motsvarigheten till när de här 50-talsmännen kritiserar hippies?
Det är nog det. Där kommer de med sina chockrosa, mintgrå, grön sneakers som ser ut som rymdskepp från heavy metal från 70-talet. Nej, tacka vet jag. En hedlig Converse som vi hade när vi var unga. Men det ligger ju lite i det. För att jag menar, när jag var ung så var ju det fräckaste som fanns gummiskor. Och då skulle de se ut på ett speciellt sätt. Det här, nu det känner jag mig alldeles vilsen. Det här med Haglöfs gör mig bara så här... Ja, jag känner mig senil. Men de är väldigt... jag måste säga att de är väldigt bra och skonsamma mot mina fötter. Jag kan traska längre än någonsin och så där. Så, ja, man får väl ta det onda med det goda.
Mm. Jag såg de här skisserna som Kanye West hade gjort på de här sina gympadojor. Det är verkligen så här som en... Ja, men som ett barn har ritat, alltså har försökt rita skor, men inte, alltså så här, jättedålig på att rita. Ja. Och sen så, och det känns som något sånt liksom kalanka-inslag, att så här, ja okej, men då tillverkar vi de här skorna och så blir det någon liksom plot twist att de blir jättepopulära.
Ja.
Så känns det. Ni kan säkert googla Kanye West skisser på sina skor, för det ser verkligen ut som att ja, det här är någon som inte... har någon aning om vad han försöker rita knappt.
Jag tänker på det. Dels så tänker jag på Mad hade en jävligt rolig grej på 60-talet. Det här var Al Jaffe.
Ja.
Han gjorde, jag vet inte om det var autentiska barnteckningar, så här liksom, barn fick rita vad de önskar sig till jul.
Mm.
Och så var det så här typiska barnteckningar, alltså helt obegåvat. Och så byggde han de teckningarna exakt i, alltså han byggde grejerna i verkligheten exakt som teckningarna var. Det är ju fruktansvärt roligt.
Var det foton då i tidningen med, ja. Eller var det bara realistiska teckningar av det?
Ja, så dels var det teckningen och så var det själva grejen då som var till punkt och pricka.
Jävligt rolig idé. Alltså, ja. Al Jaffe, han dog nyligen, vad var det, 102 år gammal.
Ja, just det.
Men jag tycker han är en av de roligaste människorna som någonsin har levt. Jag, redan som barn så var det en Mad Pocket som hette... Men det hette nog gåtor, pussel och andra dumheter av Al Jaffe eller något sånt där. Det var liksom en sån Mad Pocket som jag och mina syskon läste om och om igen och citerar än idag massa grejer från den. Mm. Så jävla rolig. Och sen uppfann han ju liksom invikningsbilden och han hade gett många roliga, de här avsnoppade svar på dumma frågor. Och, fruktansvärt kul.
Väldigt begåvad människa. Jag hittade massa pockets för några år sedan som jag i någon jävla dumhet sålde sen, men grejen var, han gjorde ju inte bara grejer till Mad, han gjorde serier till någon New York Times eller någonting sånt också. De samlades i pocketar. Det var också förbannat bra. Han hade liksom en... När han verkligen ville rita snyggt så kunde han rita helt fantastiskt.
Mm.
Och sen så hade han också en basic grundstil som i sin enkelhet var helt makalös. Nej. Sen när vi har väl drycken så ska jag hälla ut lite på golvet för Al Jaffe.
Har du läst hans självbiografi A Mad Life?
Nej, jag har inte läst den än. Nej, jag har inte läst den än.
Ja, den är bra.
Den ligger hemma men jag har inte kommit till den. Är det bra eller?
Ja, den är riktigt bra. Jag har också läst Harvey, det var ingen självbiografi men biografin om Harvey Kurtzman, mannen som skapade Mad.
Grejen är så här att Al Jaffe verkar ju ganska glad.
Ja.
Jag gissar att han pensionerade sig typ bara, om han dog vid 102 så pensionerade han sig när han var 100.
Jag tror det, han är på något.
Men jag har läst så många seriebiografier och det är ju inte någon som slutar lyckligt någonsin. Utan det är bara bitterhet. Och så blev han lurad av Stan Lee och dog i fattigdom. Eller så fick han en stroke och kunde inte rita som förr och sköt sig. Eller...
Vem var det? Var det Wally Wood? Fick han en stroke?
Jag har för mig det. Han var ganska alkad och rökte 4 paket cigg om dagen och var bara allmänt arg.
Men han ser väldigt cool ut.
På något öga också, tar för mig.
Oj, jävlar.
Så att,
jag försöker, alltså, jag håller på att teckna nu liksom opening credits till min långfilm.
Mm.
Som ska filmas av då, lite på samma sätt som om du har sett Comic Book Confidential, filmen. Där i början så sitter det en man och tecknar liksom opening credits, vilka som är med i filmen.
Mm.
Och det har jag då snott till min långfilm. Alltså jag sitter och tecknar liksom de här skådisarna ska vara med så att det blir som en seriesida.
Mm.
Och när jag tecknar då mitt självporträtt i mitten där, då har jag kollat på Wallywood, kanske det ska uttas. Wallywood har jag nog sagt vid något tillfälle. Men Wallywoods självporträtt.
Ja.
Han har gjort ett par självporträtt där han liksom, som är så extremt smickrande, där han får det att se jävligt coolt ut och vara serietecknare.
Ja, just det.
Som jag vet att Daniel Klaus har imiterat lite den och även Ed Piskor och säkert många andra. Nu är min ganska mycket mer i min egen stil, eller den är i min stil rakt av. Men,
ja.
Men det självförträttet där liksom Wally Wood såg ut som James Dean. Med... Ni kan
ja,
googla
jag vet vilket
det.
Du menar.
Ja, han sitter och ser så jävla snygg och cool ut. Och jag fann mig att Daniel Klaus sa att när han såg det självporträttet, det var då han insåg att han ville bli serietecknare.
Det fanns ju men det här, alltså, säg stoppa mig om jag har sagt det i den här podden förut, men jag är ju så jävla, när jag var liten så var det ju liksom de här serieporträtten i tidningen Knasen som fick mig att bara, men det var ju liksom korpulenta gubbar med så här jättestora glasögon och det här amerikanska sättet att ha bakåtstruket hår som satt och log vid jättestora jävla ritbord med utsikt över någon damm där det var anker. Och så liksom så skymtade man en golfbag i hörnet.
Ja, det har jag pratat coolt. Om. En bekväm tröja där skjortan sticker upp.
Ja, precis.
Och golftroféer i hyllan. Ja.
Men sen kan man ju ta det här med Wally Wood. För jag vet exakt vilket porträtt av Wally Wood du menar. För där han sitter med en cig i mungipan och en liksom... nästan sexy min.
Absolut. Jag tror han försökte fixa fitta på det porträttet på något sätt.
Men det finns ett annat berömt foto på Wally Wood som är taget några år senare när han sitter och ser...
För det är inget foto, det är en teckning det första vi pratade om.
Men denna teckningen då. Men det finns en annan bild på Wally Wood som är ganska spridd.
Okej, och det är ett foto eller? Är
det... Ja, det är ett foto och då sitter han på... Han sitter på en madrass på golvet. Det var som känns som en så här Fleabag motel.
Okej.
Okay. Och skriver maskin. Och skrivmaskinen står på en stol framför honom. Och han ser ut som en sån, jag vet inte, liksom så här, typisk skurkens hantlangare. Liksom, om det är så här maffiagäng eller någonting. Han ser så jävla arg ut och det är liksom bara, han har en liten fimp i munnen, verkligen på riktigt en fimp, så som folk bara röker i serier liksom. Att den sitter fast i mungipan och rummet är helt vidrigt med flagnande väggar och det är också coolt.
Men är det ett foto alltså?
Ja, det är ett foto.
Vem har tagit det?
Jag har ingen aning, jag har bara sett det vid flera tillfällen.
Men det är absolut, låter det coolt. Alltså det är den här klischébilden av den svältande konstnären eller liksom den riktigt fattiga konstnären. Du vet.
Mm.
Jag vet inte var jag har sett den här tråpen, men du vet, de sitter i någon lägenhet där det droppar från taket ner i någon kastrull. Och så sitter man och tecknar i någon sån här smutsig lägenhet med kanske lite med flagnade tapeter och lite kanske råttor eller flugor eller någonting. Och
ja,
man sitter där och har lappade kläder på natten. Och de hungriga åren liksom. Eller om det är bara hela livet som är så. Men det känns ändå som att när jag såg den tråpen som barn så tänkte jag, det här kan jag ändå tänka mig.
Exakt. Även om min tråp då var fryntlig gubbe i en vinge på herrgården med utsikt över en damm som satt på ritbordet. Liksom framförallt de här enorma jävla ritborden gjorde mig så jävla avundsjuk. För de var liksom 3 gånger 1,5 meter och det var en liten strip som de hittade. Jag kommer ihåg när jag var liten, jag var så besatt av den bilden så att,
var det en speciell bild eller var det
nej,
liksom...
men jag var besatt av själva tråpen så att jag satt och ritade min egen stripserie. Jag var väl typ 8-9 år.
Mm.
Och så gick jag ner och la dem på postlådan utan någon liksom adress, bara för att nu är jag serietecknare precis som de i Knasen. Nu är jag precis som han som tecknar Tiger.
Så du la en originalseriestripp i ett kuvert som du klistrar in?
Nej.
Du bara la seriestrippen, alltså bara helt fritt originalet?
Ja,
i en brevlåda liksom som...
Ja.
Så att någon brevbärare sen kommer hitta den där och undrar vad fan
det
är. Men,
och jag tror till och med det var så här att brevbäraren ute på Hönö sa till min farsa liksom. du får säga till Johan, inte bara liksom dumpa massa grejer i brevlådan nere vid Vivo-affären.
Det liksom låter för att, även för att vara åtta så låter det ganska dumt att göra det.
Ja.
Alltså du var ju barn, men du hade liksom ändå börjat skolan. Så det känns väldigt så det...
Otroligt korkat.
Alltså, var det bara för känslan att du skulle liksom posta serier?
Jag tror att jag hade ett rikt fantasiliv. Och det var i princip som att jag rollspelade. Jag lajvade. Jag lajvade tecknare. Åh, fy fan.
Du har också vid något tillfälle berättat att du gillade att skita på dig som barn.
Ja. Jag tyckte det var det skönaste som fanns. Men jag tyckte, liksom, det var inte det att jag bara stod rätt upp och ner och lät korven komma. Nej. Utan vad jag tyckte var skönt, det var väldigt specifikt. Jag gillade att sitta på stolskanten och skita på mig. Det tyckte jag var det bästa som fanns. Och, liksom, och det var verkligen bara, här kommer den. Och mina föräldrar blev vansinniga.
Hur gammal var du då?
Ja, men då var jag inte gammal. Då var jag väl, jag vet inte. Jag har ingen aning, men jag var skitliten. Jag var inte åtta i alla fall.
Nej, då måste man säga att det är ett steg uppåt att posta serier på
det. Det som är den stora roliga grejen med den här storyn.
Jag tror jag vet vad det står. Jag tror jag minns det här från första gången du berättade.
Ja, den roliga grejen var att jag hängde med min farsa till typ posten. Och så satt ju folk då på den tiden bakom... liksom bakom disken som var liksom som stora väggar där de öppnade luckor. Och där satt jag bara, fan vilket bra jobb det här är. För där får de sitta och skita på sig. Jag tror att jag ärligt talat, jag är rätt korkad. för att liksom, när du säger så här liksom, att det var dumt av en åttaåring att lägga på. Minns inte jag. Ja, det är helt så att. Men säg så här, jag kunde fan inte knyta skorna förrän jag var 15. Jag bara tyckte det var så jobbigt att lära mig det här. Lägga över och det bara, nej skit i det, jag köper kardborreskor. Så att, men det gick ju bra ändå och det blev folk av mig också.
Ja, det blev det. Ja, däremot, när jag hörde dig berätta det här, jag kanske var 25 eller någonting. Då tyckte jag det lät så kul. Så jag testade då liksom i vuxen ålder. Och hemma i min lägenhet i Skanstull liksom. Det här just att sitta ner och skita på sig.
What's the word?
Alltså jag tror att ett barnbajs är nog mer mjukt och formbart. Så det kan jag tänka mig att det är skönare. Men det här vuxna, hårda avföringen, det gjorde ändå lite ont liksom att klämma ut den medan man satt på en stol.
Det var inte lika njutbart.
Nej, och jag hade missat det här med att det skulle vara på kanten av stolen. Jag trodde att man bara skulle sitta ner platt på stolen liksom.
Jag kör även stand-up i Sundsvall den 13 december. Biljetter och mer info om allt det här hittar ni på gardenforce.com.
Men det var också lite kul grej att så här medvetet gå in för att vara så flippig och gränslös i sin ensamhet liksom.
Ja.
Och sen när något år senare när jag, Anton Magnusson då, vi skulle göra ett radioprogram i P3, ett humorprogram. Ja. Då hade vi en scen i manuset där min karaktär skulle skita på sig.
Ja.
Och då tyckte jag så här, men det, då liksom satte jag upp mikrofoner i min hall och sket på mig på riktigt för att få det autentiska ljudet.
Okej. Ja, men det är bra. Det är method acting.
Ja. Så det kanske, det framgår kanske inte att, att det är en riktig påskitning i hallen som ljudet har spelats in.
Men liksom en riktig påskitning ska ju liksom komma som en överraskning.
Ja, jo.
Känner jag. Det ska ju vara så här liksom att man är ute på stan och oj då, vi trycker på lite, men jag hinner nog hem. Ja. Och sen så kommer den här paradoxen med bajsmetern. Att bajsmetern, en meter på skitnödighet blir så otroligt mycket längre. Och så tänker man, det ska gå. Och så går det inte. Och så blir det som att man ger upp bara. Så det, jag menar, att skita kräver ju ändå en viss beslutsamhet.
Ja, ifall det inte är fysisk ansträngning liksom.
Vad sa du att?
Om det inte är diarré, då kan det gå... Alltså, det mest klassiska exemplet på att skita på sig i vuxen ålder skulle jag gissa det här. Man tror att man ska fisa, men så visar det sig vara diarré.
Ja.
Det tror jag många kan relatera till.
Jag vill bara föra till protokollet att jag har inte skitit på mig i vuxen ålder någonsin.
Nej, inte ens det här som jag nyss nämnde. Det.
Nej, det sista okay. gången var jag väl... 15 och jag hade varit magsjuk och varit hemma från skolan och så sitter jag i min lädersoffa hemma och så är det något roligt komediprogram på tv. Det var något program, jag vill tro att det var Susanne Reuter eller om det var Lorry eller vad fan det var. Mm. Och så skrattade jag så jävla hårt så jag skett på mig, men då var det bara oops, en liten...
Du flabbade bokstavligen skiten över dig.
Ja. Simon, jag känner att jag vill byta samtal sen. Hur roligt den är så...
Det är en bra blurb på Lorry DVD-boxen. Jag flabbade bokstavligen skiten över mig, Johan Wandlo.
Ja, när Blu-rayen kommer så kräver jag att den är med.
Vi släpps Blu-ray fortfarande? Är det det sista det fysiska det. Formatet? Eller släpps det DVD fortfarande också?
Ja, men jag tror att det släpps båda. Jag köper både Blu-ray och DVD fortfarande.
Du gör det? Okej.
Okay. Ja, men till exempel... Dels så köper jag såna grejer, såna här flippiga grejer.
Mm.
Kultfilmer och tv-serier som jag vill äga som är svåra att få tag i. Nu senast så köpte jag till exempel, vad fan ska man ta ett exempel, jag hittade någon DVD med $6 million man. Den går ju inte att streama någonstans.
Det kanske det inte gör.
Nej. Och sen så var det också jag var sådär sugen på att se filmen, det var någon av de nya Scream-filmerna.
Mm-hmm. Har det kommit nya Scream-filmer?
Ja, men alltså det har ju kommit två nya Scream-filmer under loppet av ett år.
Jag blandade ihop dem med Scary Movie.
Och jag var lite sugen på att se den första av dem. Och den fanns inte att hitta på någon av de tjänsterna jag har. Och jag har ändå, jag har ändå tre.
Mm.
Så då är det bara liksom, men jag köper den för 79 spänn och det är väl inget.
Nej.
Så att det händer rätt ofta att jag faktiskt gör det.
Ja.
Senaste filmen jag köpte var... Det var någon som pratade om Nicolas Cage-filmen. Nu vet inte jag vad den... Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är den där han spelar sig själv.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kan det vara att Jonas Strandberg som pratar om det? Han pratar ofta om Nicolas Cage.
Ja, men det handlar om... jag har inte sett den än, men det handlar om Pedro Pascal, han den här skådespelaren som är så hypad just nu. Han spelar någon slags maffiaboss eller någonting som älskar Nicolas Cage.
Mm-hmm.
Så att han kör, och Nicolas Cage spelar sig själv som Nicolas Cage, en överdriven version av det blir det någon sån här. Det var några kompisar som pratade om den och så bara, ja men den vill jag se. Så att jag orkat ens leta på någon av de tjänsterna om den fanns, utan jag köpte den.
Ja, men det är ju också, alltså nu har jag ingen aktiv DVD-spelare eller VHS-spelare eller Blu-ray-spelare i min lägenhet. Men jag har börjat fantisera om det. Alltså, har du sett Angry Video Game Nerd?
Ja, något litet klipp här och där kanske.
För jag tror det är han som har byggt en 90-tals videoaffär i sin källare.
Ja, det är så jävla fräckt.
Har du sett den?
Ja, det har jag sett.
Och det ser ju så otroligt jävla upphetsande ut att ha en sån. Ja. Alltså, där börjar man verkligen, det här vill jag också ha egentligen. Ja. Jag vill göra den ännu snyggare och med min smak mer. Men jag håller med liksom toppkommentaren på YouTube-kommentaren. Det står något sånt där you built your own 90s video store in your basement. Congratulations, man. You won at life.
Det är ju...
Jag håller med.
Ja. Alltså jag du vet, jag hade liksom inte tillgång till video förrän ganska sent i mitt liv. Jag var tonåring sådär.
Mm.
Och jag har säkert berättat om det här innan, och för mina föräldrar var liksom kristna och lite fattiga.
Mm.
Så de tyckte inte man skulle ha video.
Nej.
Så att jag fantiserade om video. Jag kunde cykla iväg till videoaffären och bara titta på omslagen och fantisera om den här. Det var första gången som man kände den här totala överflödet av fräcka grejer, och omslagen var så snygga, de var i vissa fall tecknade, och jag kunde ägna timmar i åt att bara vara inne i videoaffären och bara hålla på Piranha 2 och Shockwave, så bara fy fan vad fräckt. Sen när jag väl fick video, när jag ärvde min syrras video, ja, men då öppnades ju alla liksom, det var ju som dammen brast. Och jag kan än idag tänka på så här liksom, fan, jag minns videoaffären som låg vid ett litet hus vid sidan av min gymnasieskola där jag hyrde avsnitt av Star Trek. För det gick inte på tv då, utan man fick hyra av gamla 60-tals Star Trek. Och jag minns när jag hyrde den, det fanns en Spindelmannen-film från 70-talet.
Den hyrde jag också på en videobutik som låg bredvid min gymnasieskola. Fast när jag var barn då, men sen började jag gymnasiet som låg bredvid på videokrubban i Lund. Den här 70-tals Spindelmannen, den var ju något av en besvikelse dock, att den var rätt B.
Men upplevde du att den var B när du såg den? För att jag var bara så... Jag tyckte det... Visst, det var ju inte lika fräckt som serien, men det var ju ändå så jävla fräckt.
Jag minns att jag upplevde det som lite B, en besvikelse. Mm-hmm. Jag vet inte om jag hade sett sett något annat. Det kan jag väl inte gjort. Alltså, den första Batman-filmen hade nog inte kommit då när jag såg den.
Men... Nej, för att den första Batmans film, det fanns ju en från 60-talet.
Mm.
Och så kom ju Batman 89.
Ja.
Så det måste vara mellan där någonstans.
Ja, men jag tror jag minns den som lite att jag tyckte att den var lite så att det här var inte så häftigt liksom.
Nej. Jag minns att jag tyckte att han som spelar Peter Parker hade så fånig frisyr.
Mm.
Men det var nog mitt enda beef med den här filmen. Jag bara att jag tittar, oh kolla han klättrar ju på väggen på riktigt.
Och de hade bara vänt kameran.
Ja, precis. Och så sköt han ut och rep så här,
men det var nog samma period jag kanske såg den här liksom He-Man-filmen med Dolph Lundgren. Och den var ju mycket fräckare liksom. Där var det ju sån här, den var ju lite nyare då, kanske lite högre budget. Så det, jag kanske jämförde dem med andra spelfilmer av det slaget.
Ja, men det kan ha varit så, för den filmen är ju från 86 någonting.
Den Dolph Lundgren som He-Man.
Och Spindelmannen-filmen vi pratar om är ju pilotavsnittet till en tv-serie från 77.
Mm.
Och liksom, på den tiden i alla fall så var ju 10 år en enormt lång tid i stil och känsla och specialeffekter.
Absolut.
Och
precis, men Star Wars var ju ändå mycket snyggare än den Spindelmannen-filmen.
Jo, ja.
Och det är väl ungefär samtida.
Ja, det är de ju.
Så det kan vara en budgetfråga då.
Ja, men det tror jag. Och som sagt, det var ju en tv-film. Liksom.
Ja, just det. Made for television.
Mm.
Men jag kommer ihåg den här drömmen om VHS.
Mm.
Alltså så här, för att jag var ju då serienörd som barn redan.
Mm.
Och lärde känna några andra killar på skolan då som också gillade tecknade serier. Och de gillade såklart även annan populärkultur, liksom.
Mm.
Videofilmer och lite sånt.
Mm.
Och då hade liksom en av de kompisarna, Per Sandén, han hade då video. Man kunde komma hem till honom och kolla på video. Det var skitcoolt, liksom.
Mm.
Och vi såg lite olika filmer. De gillar ju actionfilm, ninja grejer, alltså han och Henrik Ekström då, de var liksom de hade så jävla mycket mer tillgång till deras föräldrar tillät dem liksom, de hade video, de fick hyra, de fick köpa hur mycket de ville. När de fyllde år så fick de massa grejer. Mina föräldrar var som dina, inte kristna eller speciellt fattiga, utan mer så här lite kultursnobbiga, att de tyckte då att nej, men det ska vi nog inte ha video, det är nog inte bra. Och jag vill ju jättegärna ha video, men jag kommer ihåg att jag kom hem någon gång och jag hade bråkat om med någon av mina kompisar, om det var kanske Per Sandén, för jag hade försvarat mina föräldrars beslut att inte ha video. Trots att jag tyckte ju det var ett extremt korkat beslut egentligen, men det var väl när han hoppade på så här, varför har ni inte video? Är ni dumma i huvudet? Liksom.
Mm.
Och så kanske jag använde deras argument. Nej, men det är kanske inte bra att vara inne så mycket. Och andra präktiga argument. Och han sa, det där är bara skitsnack. Det. Och sen kom jag hem då och var ledsen och berättade det, att jag hade försvarat att vi inte hade video. Men sen något år senare, eller halvår senare, det kan handla om månader, när man var liten var det en annan tidsuppfattning. Men då så sa min syrra så här, idag så ska vi köpa både videokamera och video. Och jag bara, va? Varför har inte jag blivit informerad om det här? Jag blev jätteglad men också chockad.
Ja.
Men då var det att mina föräldrar, de hade väl filmat liksom familjefilmer och sånt där på Super 8 innan.
Ja.
Men sen insåg de väl att men det är kanske billigare och enklare om man köper en VHS-kamera. Och sen så de här små banden är väldigt dyra, men man kan föra över dem på stora videoband om man köper en VHS-spelare också. Mm. Och det kommer de nog vinna på i längden. Så då hade de bara bestämt snabbt att nu köper vi videokamera och VHS-spelare. Och jag blev så här, fan vad fett. Jag har i och för sig just försvarat beslutet att inte ha video. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga till Per Sandén nu, men jag blev väldigt glad och började spela in en massa grejer och hyra. Och, alltså,
ja.
Gick
jag kommer ihåg att när vi väl skaffade video, det var min syrra då som skulle flytta titta. Och hon hade, jag vet inte om hon hade köpt en ny video, men vi fick hennes gamla video. Hon hade flyttat hemifrån.
Mm.
Och jag spelade in grejer som besatt och såg om och om och om och om. För jag hade någon slags känsla av att det inte skulle ta slut. Eller att det skulle kunna ta slut när som helst.
Mm, mm.
Så att jag minns att jag såg filmen. Dels så spelade jag in första avsnittet av Agne och Svullo.
Mm.
Så jag såg om och om och om igen. Och sen
har vi
spelade jag in
ett avsnitt av Arkivsamtal som handlar om Agne och Svullo.
Ja, jag lyssnade på det. Det var... Jag YouTubade hårt efter det, kan man säga.
Mm.
Det är fantastiskt bra. Än idag. Och så filmen Det våras för sheriffen.
Mm.
Som jag också såg om. Vad som känns som 8 gånger. Bara för att jag hade den.
Mm.
Och liksom passa på för att man hade den. Liksom.
Ja.
Och sen så började min morsa jobba. I ett gatukök som var. Som hörde ihop med ett annat gatukök. Ett större gatukök. Och de hade uthyrning av nya filmer då.
Mm.
Det här större gatuköket. Men det lilla som min morsa jobbade på. De hade liksom avskrapet som ingen längre ville hyra. För till fullpris. Som då var 40 spänn. Det var rätt mycket, känner jag.
Ja. Det hade varit mycket idag också. Alltså, ja,
men, mm. men där på Pinans grill så kunde man hyra dem för 10 spänn och jag fick låna dem gratis.
Wow.
Så att jag menar det är en sån, jag har tänkt på det väldigt mycket nu när jag liksom är äldre, alla de här videobutikerna och vilka platser för drömmar det var.
Mm. Ja, jag kan sakna det ganska ofta faktiskt.
Ja,
jag älskade också videoaffärerna. Och ja, men hela det här, ja, men jag minns också sådana här man kunde hyra klöverfilmerna. Fyra, eller var det tre klöver? Så var det liksom 3 filmer, 3 dygn för 33 kronor.
Jo.
Så var det de som hade en klöver klistermärke då.
Men man gick ju hem med de här filmerna när man hyrde det. Med en sån, man var så pepp.
Ja,
jag kommer vara underhållen i flera dagar nu.
Ja.
Det...
Ja, nej, jag blev också galen då när vi fick video. Jag började också spela in. Liksom, vad ska jag spela in på tv? Jag var ju inte alls intresserad av sporten och sånt. Men
nej.
Så var det så här, jag ska spela in hela OS-krönikan. Och det gjorde jag också. Och kollade på det, bara för att jag kunde spela in. Och sen... Sen var det väl, fick låna lite, kan man säga, Helan och Halvan filmer och Bröderna Marx filmer av någon på min mossas jobb. Men sen var det också som liksom, de filmerna vi hade på vi lyckades spela in vid något tillfälle Top Secret, alltså den Zucker, ja. Abrams och Zucker filmen så den såg jag väl liksom säkert 20 gånger eller någonting.
Ja.
Och sen hade vi Picassos äventyr inspelat också, så vi väldigt många gånger. Och jag köpte på Forbidden Planet när vi var i London då, så när jag var kanske ung tonåring, så köpte jag Bad Taste, alltså Peter Jacksons debutfilm. Oj. Som jag hade hört talas om, och den såg jag också om och om igen. Älskade den här splatter-komedin liksom.
Ja.
Och sen så kom jag ihåg att den uppföljaren då, eller Braindead som den hette då, Peter Jacksons splatterkomedi som nu heter något, den har bytt namn av någon anledning.
Har den bytt namn? Okej.
Okay. Ja, men det kanske var någon upphovsrättsgrej. Men den kom jag ihåg, den gick på bio och jag gick och såg den då när jag kanske var 15 eller någonting och tänkte, det här är för bra för att vara sant. Det här är precis vad jag vill säga.
Ja, och jag kunde tänka mig så här, så spolar man fram tills mina barn var små. Nej, men säg att jag var runt... Eller men 10-12 år sedan sådär.
Mm.
Så gick jag... för att jag var ju... Jag blev ju snabbt inne på skräckfilmer.
Mm.
Så att jag var jättemycket inne på den här... Det fanns ju en subkultur. Att man gillade B-filmer. Liksom kassa skräckfilmer och sånt.
Kultfilm.
Kultfilm, exakt. Mm. Och jag var all over that shit.
Mm.
Och det ledde ju också till att men det var ju inte helt själv, alltså det var ju mycket censur då.
Ja.
Så att och hitta oklippta skräckfilmer var ju, det var ju liksom lite av en kamp, och det ledde ju till att man kollade på skit som Toxic Avenger.
Den
är den oklippt.
Vad sa du?
Skit som Toxic Avenger.
Ja, men den kommer jag ihåg, jag hyrde på videokrubban i Lund. Den krypande hämnaren hette den på svenska, eller är det
den? Okej. Fan, vad dåligt.
Men den var jävligt tråkig alltså.
Ja, skit. Men sen i alla fall då, om man då spolar... Så att det var ju en helt... Det var en jävla... Man kände att man var del av en kamp mot censur och för fri. Och så spolar man fram och jag är 41 eller någonting. Och så går jag... Och ska köpa, jag ska hämta på dagis och så ska jag handla innan. Och det ligger sådana 2 för 99 DVD-korgar. Och det ligger liksom fredagen den 13 del 4 för 59 spänn. Och då kändes jag som en, vi vann! Vi vann! På något sätt.
Nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Yes, vad har du för själv för drycker att välja på? Vi kan ju avslöja om ni inte har fattat att vi sitter på olika orter och spelar in.
Ja, alltså om jag har valmöjligheterna vatten, kaffe som i och för sig har stått sen i somras. Alltså, och julmust.
Oj, julen kom tidigt, ja.
Nej, men den börjar nu. Julen börjar nu.
Ja, jag tänker att den börjar 1 december, men...
Nej, den börjar i slutet av oktober.
Okej. Okay. Ja, när de börjar sälja julmust på affären.
Jag är helt för det.
Ja.
Jag liksom... Man blir så trött på julen. Ja, men nej, du är trött på livet. Men, det är ju bara liksom... Det är bara mysigt och trevligt med pepparkakor och juleskum och julmust. Och då kan man, jag tycker att det har blivit en bra utveckling. Det här med att man firar, eller liksom åtminstone befinner sig i julstämningen från någonstans, okej, jag överdriver när jag säger oktober, men någonstans i mitten av november fram till dagen efter nyårsafton. Då är det slut.
Ja. Nej, men jag håller med, jag tycker också det är mysigt.
Det är inte påska, jag är helt med för att få ta det goda först.
Jaha, ja, att först. Ja, jo, sen blir man lite trött på julen efter nyårsafton, det är du rätt i. Och jag är också för att börja tidigt. Men jag gillar också den här att säga... jag snart börjar ju julskyltningen redan i augusti, om vi ska fortsätta.
Jo, nej, men förvisso jag... Det är liksom sånt här skämt som vanliga människor drar. När vanliga människor ska skämta så är det: jag letar efter mina glasögon och så satt de i pannan hela tiden. Och det som du just sa, det är de vanligaste vanligsskämten som finns.
Jag följer lite såna Facebookgrupper med vanliga, alltså så här, Facebookgrupper som heter något i stil med tjänare mannen och sånt, där de publicerar liksom humor för vanligt folk. Det kan vara rätt roligt.
Ja, apropå det, jag måste bara
ska vi inte hämta drycken först?
Ja, men vad tar du för dryck då?
Jag tar Fanta apelsin.
Ja.
Och du tar?
Jag tar julmust.
Okej, okay, då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och du hade någon... tanke vi pausade.
Ja, du sa Facebookgrupper för vanliga människors humor.
Just det.
Så jag lyssnade på, det här blir ju väldigt mycket klubben för inbördes beundran. Jag lyssnade på ditt avsnitt, det senaste avsnittet med Jonas Strandberg, när ni pratade om äckliga matbilder.
Just det. Mm.
Och medan jag satt och lyssnade på det så gick jag in på Facebook och letade upp en sån här grupp. Och det var ju fruktansvärt roligt. Det var ju liksom en bild på en vitgrå sörja. Så bara, det här ska bli trevligt. Nam-nam. Och jag visade för min fru. Jag scrollade och skrattade och scrollade och skrattade. Och så visade jag för min fru. Kolla här vilken rolig grupp jag har gått med. Och hon fattade ingenting.
Det ser ju jättegott ut ju.
Va?
Ja. Men titta här. Det är ju falukorv och potatis. Det ser ju jättegott ut. Nej men. Nej. Och så visade jag för min son. Och han bröt ihop precis som jag. Det gjorde mig jävligt glad. Men det är, tack för tipset. Jag har inte haft så roligt på flera år.
Då kan nästa steg vara Facebookgrupper med humor för vanligt folk. Det finns, alltså det är rätt mycket guld där också. Det kan vara så här, de har filmat någon som liksom tänder en fackla och håller upp bakom sin röv liksom. Och så står det, när du ätit indisk mat. Alltså sådana...
Jävlar! Ja! Det är just... Liksom, det är där... Alltså, jag tänker på det. Om vi ska prata seriöst om humor en liten stund.
Ja, det kan vi göra.
Så finns det ju liksom... Det finns ju vissa grejer som man kör med som man bara har sett i skämtteckningar.
Ja.
Som till exempel, det enda exemplet jag kommer på nu, det är ju de här, det är en fluga i min soppa och så står det någon hovmästare med en duk över armen och ska ta emot det här. Liksom, jag har inte sett en hovmästare i hela mitt liv.
Vad sa du? Du har inte sett...
En hovmästare med en duk över armen. Och jag har aldrig sett det. Liksom. Det är en grej från, jag vet inte, 65 försvann väl den sista hovmästaren. Men skämtformatet lever kvar. Och då tänker jag, en motsvarighet i liksom, när vanliga människor ska dra skämt, det är det här. Alla har gått vidare. Det finns ingen som tycker vitlök är den värsta doften som finns längre. Förutom där. Där. Ja. Curry. Usch. För jag minns ju när liksom vitlök var alltså om någon luktar vitlök ur munnen när vi åkte skolbussen ifrån Hönö till gymnasiet. Ja. Det var ju som att man, ja, för att återknyta till något vi har pratat om innan, skita på sig.
Ja.
Det är någon som luktar vitlök här! Va? Och så, ja.
Men jag kan fortfarande tycka det är rätt äckligt med någon som, alltså så här, om då min fru har ätit jättemycket vitlök. Om man ska liksom ligga bredvid och känna den andedräkten. Jag tycker det är ganska äckligt fortfarande. Det ska vara ganska mycket vitlök då.
Jo, men jag menar vitlöksstigmat har ju ändå...
Ja, det har ju
i blivit, samhället.
Det har det absolut blivit mer normaliserat. Men jag känner också att jag har haft den här diskussionen med många för att säga. Förr i tiden tyckte man att vitlök luktade så himla äckligt. Men jag tycker fortfarande att det kan göra det verkligen. Men det kanske jag som är känslig. Jag är något av en gnällspik också.
Du är konservativ innerst inne.
På vissa sätt. Alltså så här, jag tycker inte om när folk tecknar serier på alltså Wacom board. Så digitalt sådär.
Gör du inte det?
Nej, det ska... Det ska vara penna och papper. Man ska vara tusch. Riktig
penna,
fys.
Penna, papper, en sån här skärmmussa där det bara är skärmen och ett band runt huvudet.
Just det, ja det är helst. Och så stålstift och så ska man doppa.
Ja, jag har varit digital i...
Du har varit digital länge.
I typ 15 år vid det här laget.
Jag fattar ju att det finns jättemycket fördelar med det. Men jag har absolut en lite konservativ sida vad det gäller estetik.
Mm.
Alltså skyltar och sånt var ju mycket bättre för.
Ja, ja.
Man ska inte... Det ska helst vara för hand. Man ska göra det för hand.
Men jag är ju sån med... Jag är ju sån med böcker och tidningar, liksom. Jag tycker liksom när jag läser en tidning i en app, så jag hetsar förbi på något sätt.
Ja, nej, jag vill också helst ta på papper liksom.
Och jag kan tycka liksom att det är bättre känsla.
Ja, det håller jag med.
Och roligare på något sätt.
Ja, men det handlar väl kanske om vad man vuxit upp med, men samtidigt så jag var ju ändå ganska ung på 90-talet när Photoshop och Illustrator började liksom ta över formgivningen.
Ja.
Så jag var liksom, det var ändå under min ungdom jag kunde se hur allting blev sämre, alltså rent estetiskt.
Jo.
Så där tror jag mer det handlar om en smak och en objektiv insikt än det här att jag bara kramar det gamla.
Jo, nej, men det är absolut. Och idag så finns det ju mycket mer liksom moduler och mallar för formgivning som folk bara häller ner grejerna i. Tänker jag. Och för jag minns ju till exempel, jag ritade väldigt mycket för i kvällstidning.
Mm.
Jag jobbade skitmycket för GT som finns i Göteborg då.
Mm.
Och det var ju strax, jag slutade rita där redaktionellt. Jag medverkar fortfarande med serier och skämtteckningar och sådana grejer ända fram till 2014. Men en gång i tiden så jobbade jag redaktionellt där med, och du vet, någon rolig artikel. Någon snubbe hade hittat... påstår att han hittat känguruspår i sin trädgård i Kungsbacka. Mm. Och då fick jag rita något skojigt till det där.
Ja.
Och det var ju ändå, då var ju syftet med det, det var ju att få en snygg sida, liksom någonting som drog ögonen till sig på en sida i en kvällstidning. För att det var strax innan klicktiden, nu är ju det helt betydelselöst.
Ja.
Jag menar, tidningsprodukten är liksom en bigrej. Jag vet inte ens hur många redigerare det finns på en tidning idag, men jag menar på GT fanns det då 10 kanske, och nu skulle jag gissa att 3 gör en hel tidning själv och bara dumpar texten i mallar och moduler.
Det är rätt roligt när man kollar på de här papperstidningarna i butikerna nu, för då riktar sig alla löpsedlar och liksom tidningsomslag upp till gamlingar.
Ja, ja.
Att det är bara så här artros och ålders alltså grejer, det är så här, de här vuxenblöjorna är bäst.
Ja. Det vill, liksom, så undviker du att bli lurad på nätet. Men jag märker ju det att jag är ju fortfarande med rätt mycket i papperstidningar. Och DN då som jag ritar i, den har väl en ganska bred läsekrets ändå.
Mm.
Men i GP, så alla som överhuvudtaget hör av sig är ju pensionerade svenska lärare. Liksom.
Mm.
För att det är de som läser det där på papper fortfarande. Men vad jag skulle säga om att jobba digitalt, så handlar det om... Jag märkte jävligt tidigt att det var mycket... Det var ren girighet. Jag märkte att det snabbade på... arbetsprocessen liksom.
Ja. Jo, det,
man behöver
det
inte sitta och skanna i veckovis.
Nej.
Om man hade gjort en bok och sådär.
Vi kanske ska prata mer om det här i det Patreon-exklusiva avsnittet.
Ja, det gör vi.
Jag gissar att vi har, nu spelar vi in det här i 2 omgångar, så jag vet inte om vi har spelat in i, hur länge vi har spelat in totalt, men...
Det är typ 42 gånger 15 eller någonting, gissar jag.
Så det är... Ja, men då kanske vi borde prata lite till.
Ja.
42 gånger 15 plus 15.
Ja.
Det är alltså
jag kan inte 57. Ta gift på det, men det är något sånt.
Då pratar vi någon minut till. Vad sa du? Du tecknar digitalt av girighet. Ja, jo.
Ja.
Alltså jag sitter ju nu med en seriesida med kanske 12 rutor och sånt som ska vara det här till opening credits till min film. Och då sitter jag och tecknar för hand. Och det är jävligt gött att sitta och teckna, men helvete vad lång tid det tar.
Ja.
Det hade jag glömt, att varje streck kan ta så himla lång tid.
Ja, ja, ja,
speciellt om man ska sitta, nu sitter jag liksom med linjaler och gör lite så här Daniel Klaus, Chris Ware-aktig sida liksom, mm, med liksom handtextad dekorativ stor typografi och liksom lite mm annat smått och gott, men det, ja, det tar väldigt lång tid. Men samtidigt så är det, när man blir klar så har man ju den här seriesidan, den fysiska med, som man antingen kan behålla själv eller sälja, eller alltså det, jag skulle sakna det för mycket. Och sen, tror jag ändå jag kan se vad som är handtecknat och inte, och jag gillar det handtecknade mycket mer.
Ja. En aspekt är också att jag har ju alltid velat vara, jag har ju alltid velat teckna som de här tecknarna som tecknade familjen Flinta-serierna liksom.
Ja.
Daffy Duck-serien.
Alltså den var så grym tecknare som de är. Alltså ja, så skickliga. Ja, jo.
Ja.
Jo, det är ju också en dröm för mig.
Jo, men grejen var så här att när jag ritade på papper så blev det ju allt. Alltså jag är ju inte så skicklig. Så att, jag märker det. Jag tecknar på iPad numera.
Mm.
Och där så är det ju liksom, det finns lite inställning och algoritm som gör det så snyggt.
Finns det?
Ja, det är inte det liksom att linjen ändras, men jag har hittat inställning på den där pennan jag använder som gör det bara så här har jag aldrig kunnat rita hela mitt liv. Det blir lika snyggt som Fix och Foxy.
Att linjen blir det då.
Ja.
Alltså för det är ju också så här komposition och design och
Ja, men det kan jag ju.
Ja, okej. Okay. Det är bara linjen som är då.
Ja.
Så du skulle alltså kunna...
Idéer med komposition också, men det kan jag, är för gammal för att lära mig nu.
Ja, nej, jag bara tänker, alltså så här, när man ser en gammal seriesida, en tidning. Jag har också försökt teckna den, men jag tror inte jag skulle klara det även med en dators hjälp.
Nej, men det är ju också... det är ju också... Jag har risken finns att jag snöar in mig i ett jättelångt resonemang nu, men grejen är att jag tittar på den här gamla Knasen och gamla Hagbard Handfaste, och de är ju så otroligt snyggt designade liksom.
Ja.
Det är liksom spelet mellan svart och vitt, och så tittar man på en Hagbard strip som är: nu kommer du hem för sent ifrån härjningståget, nu ska jag slå dig. Står Helga där med en
brödkavel.
Ja, brödkavel. Och det är skämtet, och det är ju inte roligt någonstans. Men så kisar man, så ser man att det går en linje genom hela serien som man inte ser om man tittar på den. Ja, det är så jävla snyggt och bra, så det är sant alltså. Men jag kan sakna, för jag gjorde något jobb för några år sedan då jag bara kände i hela kroppen: nu vill jag rita på papper.
Mm.
Så att jag fick ju gå och köpa liksom alla papper och pennor och sånt igen.
Mm.
Och det var ju helt underbart, för att man ritade ju med hela kroppen. Jag kommer ihåg att jag var inne i en lada i sommarställe. Och så hade jag liksom ritgrejerna i mitten, så jag gick runt och reste mig och svettade mig. Och man hade tusch upp i armhålorna liksom. Det var ju jävligt härligt. Men sen så fick man sätta sig och scanna skiten också. Då kände jag aldrig mer.
Nej. Var det så jobbigt att scanna?
Ja, jag tyckte det var tråkigt och jobbigt att scanna, tyckte jag det var. För att, du vet, en scanner i A4 kostar 800 spänn, en scanner i A3 kostar 23 000.
Ja.
Så man fick ju ta dem i delar, och sen var det här, det som David Liljeman kallar för ICA-prickar, som man fick sitta och ta bort det. Evigheters evighet, liksom. Så att, no.
Okay.
Men visst, jag sitter ju bredvid Joakim Lindegren, och så går in och tittar på hans makalösa original som inte ens trycket gör rättvisa liksom.
Jaha, ni delar ateljé eller?
Nej, men han sitter en bit bort. Av en ren slump så hamnar vi väldigt nära varandra.
Aha. Alltså, men inte i samma byggnad ens?
Jo, vi sitter i samma byggnad, men det är liksom ett... om jag sitter på... Säg att jag sitter på Nordostpassagen 73, så sitter han på Nordostpassagen 79. Så det är liksom en dörr, lägenhet och lite lokaler mellan.
Det låter ju väldigt mysigt.
Det är väldigt mysigt. Vi fikar var tredje dag ungefär.
Ja. Har han... han är väl rätt bra på att inreda, rätt coolt också.
Oh, ja, det är fantastiskt.
Jag får komma och göra studiebesök i båda era ateljéer någon gång. Jag har ju varit i den gamla, men inte den nya.
Nej, han är bra på det här med mysighet. Det är ju inte bra, men...
Riktig mysfarbro. Men nu tror jag vi har fyllt de här 60-70 minuterna.
Ja.
Och då så tackar jag dig för att du medverkar i det här ordinarie avsnittet av Arkivsamtal. Hoppas att du hänger med in i den Patreon-exklusiva delen.
Självklart.
Härligt. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Det var allt för den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Johan Manlo.
Fullbordat samtal.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.